CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Det här är en artikel från Kvartal. Anders Tegnell fick rätt. Av Johan Frostegård. Inläsare Mårten Bark. Historien visar att Anders Tegnell i stora drag fick rätt om pandemin, skriver överläkaren och professorn Johan Frostegård. Men det finns lärdomar att dra. Jag tror många håller med Anders Tegnell om en sak, nämligen hans uttalande här om året att när pandemin är över så kommer den att bli rätt så bortglömd, och det snabbt. Man kan dock erinra sig att han varje dag klockan 14 ställde sig och höll presskonferens, klädd som en forskare och inte som en myndighetschef, i chinos och tröja, en både sympatisk och lätt bohemisk framtoning. Och där stod han, även i de värsta skitstormar. Han beskriver nu i boken Tankar efter en pandemi och lärdomarna inför nästa, med Fanny Hergestam, Natur och kultur 2023, hur dessa presskonferenser kom att uppta allt mer tid och fick en funktion som en gemensam lägereld, vilket kanske behövdes i det spända och osäkra läget. Boken är lättläst, välskriven och intressant och baseras på över 100 intervjuer av Hergestam med Tegnell samt även med andra nära medarbetare och närstående till honom. När dammet nu börjat lägga sig kan det vara dags att röra upp det igen och se om man kan dra några slutsatser, tentativa, dels om Sverige och varför inte världen i allmänhet. Och dels förstås om pandemier i synnerhet. Åtminstone kan man försöka sig på lite reflektioner. Hetskheten i debatten som blev ett led i det pågående kulturkriget var påfallande. Covid-debatten blev politiserad, vilket egentligen är märkligt inom medicin och naturvetenskap. Så borde det inte vara. Om man ändå vågar sig på att laborera med höger-vänsterskalan så fanns det till höger två falanger som stod i varsin hörna i ringen. Dels antivaxare, konspiratoriskt lagda, som ansåg att covid-vaccinet var farligt och förmodligen framställt för att skada sådant som fertiliteten, samt att covid-19 bara var en vanlig förkylning. På andra sidan, märkligt nog ofta bland de som kanske betecknar sig som liberalkonservativa, fanns lockdown-förespråkare, hetska kritiker av den svenska linjen, skolstängare, munskyddsfantaster och självutnämnda eller riktiga experter som ansåg att smittan kunde utrotas. Ännu lättare om man använde appar som larmade om man närmade sig smittan. Många, både till höger och vänster, ansåg däremot att Sveriges åtgärder var rimliga, även om man kunde ha gjort mer i början. Kulturkriget tränger in allt mer i medicin och naturvetenskap, inte bara i samhällsvetenskap och humaniora, där som bekant detta pågått länge. Det som gett naturvetenskap och medicin sådan framgång och förmåga att förändra världen till det bättre samt hålla kulturkriget borta handlar i hög grad om experiment och hypoteser som prövas i en ständig växelverkan mellan hängivenhet till hypotesen och distans där man försöker skjuta den i sank. Själv tror jag att områden inom naturvetenskap och medicin där kulturkriget sipprar in är sådana där man överger experimenten. Ett exempel är områden som kost och även alkohol. Här baseras inte rekommendationerna på solida experiment och mekanismer utan på statistiska samband. Ibland kallas det lite pejorativt för blankettforskning. Socialstyrelsen bestämde nyligen att alkohol, även i mycket små doser, är farligt. Även ett glas vin till maten då och då. Men experiment där man testar hypotesen har inte visat på detta. Om något snarare motsatsen. Som tur är måste man göra experiment för att få sälja nya läkemedel. När det gäller covid-19-pandemin kom man i hög grad fästa avseende vid matematiska modeller där verkligheten simuleras, inte studeras. Med experiment avser jag både laboratoriestudier på celler, försöksdjur med mera samt randomiserade studier där man testar en hypotes i verkligheten. Här kan man notera att när väl experiment visade att munskydd har högst marginell effekt ute i samhället, i motsats till kraftfulla munskydd i sjukhusmiljö, lade sig debatten. Och munskydd i sig, där man maskerar befolkningen, har dessutom andra nackdelar. Vad betyder det i ett samhälle när det blir normalt att maskera sig till oigenkännlighet? Så att vare sig maskin eller någon av kvinna född känner igen en. När man dessutom har ökande problem med allehanda brottslighet. Matematiska modeller fungerade dåligt, om än alls, i verkligheten. I boken beskrivs hur Tegnell kontaktades av Boris Johnsons stab som ville ha möte. Johnson var enligt Tegnell välinformerad och frågade olika forskargrupperingar där somliga var för lockdown och andra var mer inne på FOMs och Tegnells linje med större mått av frivillighet och att undvika att stänga ner skolorna. Neil Ferguson, som var en ledande modellerare, presenterade då sina simuleringar som visade på dramatiska ökningar och ett katastrofscenario. Hans linje blev den som gällde. Sedan följde skandalerna när det ju visade sig att både Ferguson och Johnson höll sig med en privat och en offentlig moral, vilket säkert är vanligt, men då gäller det att sköta korten snyggt, vilket inte skedde. Ferguson tog emot en kvinna i sitt hem trots restriktioner och Johnson partajade med kollegor på jobbet. I Sverige höll den beprövade erfarenheten och även den vanliga vetenskapen som inte sysslar med simuleringar emot en alltför vidlyftig tillämpning av dem. Enligt simuleringar som gjordes på Imperial College i London skulle Sverige behöva 16 000 intensivvårdsplatser per dag under våren 2020 om inte hårdare restriktioner infördes. Som mest vårdades drygt 550 patienter på intensivvården en dag under våren 2020. Neil Fergusons och hans medarbetares modelleringar visade att 250 000 människor i Storbritannien skulle dö och vården bryta samman om inte strikta åtgärder vidtogs. Experiment är förstås svåra att göra i inledningsskedet av en pandemi, men då får man dels lita till den vetenskap som finns, empirin, dels agera enligt beprövad erfarenhet. Det viktiga är att försöka förstå smittans art så fort som möjligt. Hur farlig är den? Vilka drabbas? Hur brukar den här typen av virus bete sig? Folkhälsomyndigheten i Sverige, FOM, har ett bredare uppdrag än på många andra håll. Man tar hänsyn till hela folkhälsan och drakoniska lockdown har andra svåra hälsoeffekter, förutom socioekonomiska dito, vilket förstås mest slår mot de sämst ställda. Något som slår mig är likheterna mellan klimatdebatten och covid-debatten. I bägge fallen utgår man från modeller i hög grad, inte experiment.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
När det gäller klimatet har modellerare som räknar fram katastrofscenarier fått stor betydelse genom medialt upphåsade personer som sprider undergångsbudskapet. Om man nu menar att mänskligheten kanske står inför sin undergång, varför pläderar man då inte för storskaliga experiment? Man bygger ju enorma acceleratorer för andra typer av fysikstudier där verklighetens allra minsta beståndsdelar studeras under extrema betingelser. Att koldioxid är en växthusgas är välkänt, men hur viktig är den jämfört med andra växthusgaser och allehanda andra faktorer? Kort sagt, att klimatförändringarna är reella och att människan bidrar är alldeles klart, men hur mycket? Både när det gäller covid-debatten och klimatdebatten tycks det finnas en lockelse i katastrofscenarier och undergångsprofetior som blir förevändningar för att införa klimatdespoti eller någon annan drömd mer eller mindre grön utopi med auktoritärt styre, planekonomi och centralstyrning. Mycket var osäkert i början på pandemin, men det är märkligt att så många tycks ha tänkt sig att smittan kunde utrotas trots att den utvecklats till en pandemi. Flera länders experter och politiker utgick från detta. I Sverige drev de allestädes närvarande 22 forskarna en sådan linje i en serie hetska angrepp på FOM. Man ville gå mycket hårt fram med omfattande lockdown, inklusive skolstängningar, och utvecklingen visade sedan att den pragmatiska Tegnell och FOM fick rätt och de 22 fel i det stora hela. Visserligen hade vi kanske fått mindre snabb smittspridning i början av pandemin om FOM varit mer restriktiva, och då hade sjukvården varit mer förberedd. Men i det stora hela spelade det liten roll, och överdödligheten, som är det bästa måttet på smittans effekter, även om det är långt ifrån perfekt, visar att Sverige överlag klarade sig lika bra eller bättre än nästan alla andra jämförbara länder. En bättre förankring i evolutionärt tänkande hade man kunnat vänta sig av medicinska experter. Att samhällsvetare och humanister samt journalister i största allmänhet inte har det är mer förväntat. Evolutionsteorin kan tillämpas även på virus, inte bara på organismer som var kända på Charles Darwins tid. Virus kopierar DNA eller RNA, och mutationer är mycket vanliga. Processen är rätt slarvig, därför att detta av allt att döma har gynnat virusspridning. Man kan notera att vi lever tillsammans med virus. De huserar till och med i vårt eget DNA som ett slags fossilerade rester vars nytta, om någon, vi inte vet så mycket om. Av och till dyker mutationer upp som ökar virusets förmåga att spridas Och då kan det gå undan, som när en pandemi är under uppsegling. Det bästa sättet att spridas för ett virus, reproduktion och överlevnad är som bekant evolutionens hårdvaluta, är inte att snabbt döda världen utan att få denna att öka spridningen. Detta sker utmärkt genom hostningar och nysningar hos en värld som håller sig något så när aktiv och i rörelse. Efterhand brukar riktigt elaka virus bli snällare, men har det just hoppat från ett djur som covid-19-viruset SARS-CoV-2 gjorde, så har det inte anpassat sig till sin nya värld utan kan orsaka avsevärd skada. Så viss anledning till optimism kan man dock ha när det gäller virus förmåga att svårt skada mänskligheten. Men en slutsats är att när en pandemi av detta slag har etablerat sig, så kan vi inte stoppa den och utrota viruset, utan bara dämpa spridningskurvan så sjukvården hinner med. Med tanke på hur äldrevården är organiserad i Sverige, med många människor i behov av sin inkomst dag för dag som kommer och går hos de vårdbehövande, är det inte förvånande att smittan spreds på ett tragiskt sätt bland de äldre. Detta hade man förmodligen i praktiken inte kunnat göra så mycket åt när pandemin rullade in. Men vad värre är att det visade sig att man på sina håll lät åldringar dö av morfin utan läkarkonsultation och i praktiken gav dem dödshjälp istället för sedvanlig medicinsk behandling. En illustration till slippery slope, ett vanligt argument mot dödshjälp. Om dödshjälp införs i Sverige, vilket jag inte hoppas, måste denna åtminstone hållas skild från vanlig sjuk- och äldrevård. Och de sköraste måste skyddas mot påtryckningar så att rätten till sin död i praktiken inte utvecklas till en plikt att dö. Dödshjälpsfrågan kan inte diskuteras seriöst i Sverige utan att erfarenheterna från covid-pandemin tas med i diskussionerna. En slutsats vi kan dra av pandemin är att det finns en väldig innovativ kraft i dagens medicinska forskning och relaterad industri. Covid-krisen gav, som kriser ofta gör, snabba och innovativa förändringar. Väldigt få trodde att ett vaccin av en helt ny typ, baserad på mRNA-teknik, som fungerade bra, skulle kunna utvecklas så snabbt som verkligen skedde. De strategier som föreslogs och diskuterades byggde på att vaccin skulle dröja. Detta påverkar hur vi ska planera inför och agera vid nästa pandemi, för sådana kommer, det kan vi vara säkra på. Spanska sjukan dödade miljoner människor och något som skilde den från covid-19 är att den framförallt drabbade unga, inte minst unga män. Till sjukdomens dödlighet bidrog att det varken fanns penicillin eller annan fungerande antibiotika som angriper bakteriesjukdomar likt lunginflammation, vilka kom i spåren av spanska sjukan. Några antivirala medel fanns förstås inte heller. Om nästa pandemi drabbar yngre människor i arbetsför ålder, ska man då agera annorlunda? Som så ofta måste vi välja mellan mer eller mindre dåliga ting. Allt har en alternativkostnad, som när valet står mellan nedstängningar och ökad smittspridningshastighet. Om ett vaccin vid nästa pandemi kan tänkas finnas runt hörnet, så blir man kanske mer benägen att stänga ner mer. Hur kommer nästa pandemi att se ut? Det vet vi inte. Förmodligen blir det någon ny influensavariant, men oväntade smittämnen kan dyka upp. Vi blir allt fler och människor lever nära djur. Och virus har en benägenhet att våga språnget och ibland lyckas. Intresset för covid-19 svalnade snabbt, precis som Tegnell förutsåg. Och vi står av allt att döma rätt så oförberedda inför nästa pandemi. Lärdomar av covid-19 diskuteras inte mycket. Kanske finns debattens skyttegravar kvar, och men just nu tömda på folk. Det här var en artikel från Kvartal. Anders Tegnell fick rätt av Johan Frostegård, som är professor i medicin vid Karolinska institutet, forskare i immunologi, filosofiekandidat i ekonomisk historia, uppfinnare och författare. Inläsare Mårten Bark.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.